Hej och välkommen till Spelhyllan. Det här är en podd där vi pratar rollspel, både klassiker och bortglömda mästerverk. Idag ska vi prata med Fredrik Gustafsson. Då säger vi hej och välkommen till Fredrik Gustafsson. Hallå, hallå!
Ja, men hej, hej!
Du har varit spelledare i mer än 20 år, länge engagerad i spelföreningen Trauma. Till vardags är du manusförfattare, filmare och klippare. Och dessutom har du och jag varit i samma spelgrupp nu i 20 års tid, tror jag, sedan gymnasiet.
Jo, men det har vi nog. Det har vi. Mm. Eller det har vi ju. Det är ju sant. Allt du säger.
Men det är inte vår egen historia vi ska prata om här idag, utan idag ska vi prata om ett spel du har tagit med dig från din spelhylla. Vad är det för spel?
Jag har ju tagit med någonting som spelat i snart 2 år. Nej, mer. 3 år. 2,5 är det nog ändå. Vi började ju spela det under coviden. Jag bor ju i London, så jag satt i lockdown. Och så började jag prata ihop med gemensamma kompisar om att man skulle börja spela någonting tillsammans över sådana här fantastiska online-forum. Och det verkade funka bra. Och så startade vi igång med det här spelet som jag nu ska komma till. Så jag har ju tagit med mig Flashing Blades.
Och vad är det för typ av spel?
Jo, det är ett gammalt rollspel som utspelar sig under 1620-talets Frankrike. Så det är ju tiden av Alexander Dumas romanfigurer med musketörerna och kardinal Richelieu och andra historiska figurer. Allting förpackat i en liten, i en swashbuckle-tematik. Och man spelar ju ädlingar och hedersmän av olika slag som genomför diverse uppdrag för Frankrikes ära.
Det står inskrivet i reglerna att man ska spela fransos till och med.
Det gör det. Det har du inga val. Det finns ju för sig att du kan ha en hemlig bakgrund. Att du till exempel inte är fransk eller någonting sånt där, engelsman eller någonting. Och att du kan jobba mot spelgruppen istället. Men det hör ju liksom inte till kutym. Utan i grunden så är du en fransk äventyrare. Alltså vad jag gillar med det här spelet är ju någonstans att redan i introduktionen så säger den här att ni spelar just nu inte i det Frankrike som var, utan det som kanske skulle kunna ha varit. Ni spelar i romanvärldens Frankrike, där äventyr är kutym, där man löser dispyter med dueller. Det är inte alla dör av kolera liksom när de blir 30, utan man gör en mängd olika, mer eller mindre, man hamnar i dramatiska situationer som man övervinner. Och i den här världen så spelar man ju då egentligen så här medborgare i den här världen. Man spelar liksom soldater, byråkrater, präster, som du till exempel spelar i vår spelgrupp. Som kanske förenas i någon slags välvilja av att hjälpa Frankrike och nå personlig status i det här historiska skeendet. Och liksom anledningen varför man samlar ihop sig och varför man går på äventyr, den kan vara ganska enkla. Det kan vara att någon vill bli musketör till exempel. Eller kanske man vill bara vinna ära. Eller att man har någon vacker dam eller man någonstans som man vill vinna deras gunst helt enkelt. Och därför måste ut och utföra äventyr.
Vad är då ett typiskt äventyr i så fall? Om det inte är att man går ner i klassiska fantasygrottor och bankar monster, eller man håller sig till de strikta krigen och koleran så att säga. Vad är ett typiskt äventyr uppbyggt av?
Anledningen till varför jag tyckte om det här spelet väldigt mycket var för att jag hade väldigt lite tid att skriva eget material. Och det som gör spelet så bra, det är ju inte bara regelboken. Regelboken är bra och reglerna är enkla liksom. Det är lätt att komma in i. Men äventyren i sig, de är väldigt lätta att komma in i. De är liksom uppdelade som klassisk, liksom treakter. Det finns oftast någon slags uppdrag man får utav någon viktig person. Och det leder in i någon slags resa. Ofta med lite förräderi från folk du trodde var vänner. Och män i järnmasker och förgiftade vinflaskor och allt annat som man kan hitta i den här världen. Och sen någon slags leder in till någon tredje akt där rollpersonerna får väl själva bestämma hur de vill att det här äventyret ska sluta. Äventyren är alltid väldigt korta. De är 3-4 sidor maximalt, vilket kanske blir 3-4 spelmöten också. De innehåller ofta karaktärer som är väldigt enkla att förstå, att de är motståndare, till exempel elaka spanska ambassadörer eller galanta damer som i början verkar vara väldigt hjälpsamma, men som senare i äventyret förråder och så vidare. Men den har också en detalj i det, för eftersom alla äventyren som finns presenterade i grundboken och i supplementen, kanske finns ett 20-tal, de har också en komponent av att de ibland så namnger de inte skurken i avsnittet, utan namnges bara i den här spelgruppens fiende har i det här spelmötet bestämt sig för det här. Och vem är då spelgruppens fiende då? Jo, men det är ju någon som spelgruppen genom rollspelandet som har lett till den här punkten identifierat som en fiende till gruppen. Eller det kan vara en spelpersons älskade, deras trolovade. Och därmed så kan man få illusionen av att man spelar en kampanj med en värld som fortsätter att utvecklas. Men att äventyren liksom, de krokar in i varandra.
Det låter ju väldigt lätt att pussla ihop dem på det sättet, även om de är väldigt disparata var för sig. Vad jag minns från det jag varit med så har vi ju rört oss i någon sorts 1600-tals globetrottande över halva Europa på olika uppdrag, men det känns ändå väldigt sammanhållet.
Och det leder ju inte på två saker. Dels är det ju så att det påvisar ju att, för grejen är ju vad jag gör när jag har spelat det här med er, är ju att jag egentligen försöker att vara väldigt lyhörd vad spelarna, kontakter som spelarna eller som rollpersonerna har skapat själva, och någonstans försöka väva in dem i äventyren. Och just eftersom äventyren är skrivna på ett sätt som de är, så är det ganska enkelt att, till exempel, nu ska vi inte gå för specifikt, men om en karaktär i sin bakgrund, du vet hur rollpersoner, vissa mer än andra, vill skriva en väldigt liksom målande bakgrund med att introducera en hel hög av karaktärer som helt efter deras egen fantasi. Och då kan man ju ganska lätt genom att läsa folks bakgrund och lyssna på vad de tycker att sin spelare skulle bry sig om, sedan ganska enkelt väva in dem i olika scenarier på ett naturligt sätt.
Upplever du att det blir lättare just med den äventyrsstruktur Flashing Blades har valt, eftersom de lämnar luckor i äventyret?
Ibland kan det ju vara så att historiska spel, att de kommer med en hel hög utav fakta som man måste ta sig in i, vilket är ju naturligt för att lära sig mer om spelvärlden man är i. Men Flashing Blades har väldigt lite information om själva 1600-talets Frankrike i sin regelbok. Däremot i äventyren så slänger den in lite paragrafer. Och många äventyr utspelar sig också inte bara i Frankrike, utan man åker till olika länder i Europa och i Karibien och andra platser. Man behöver inte veta mer än var spelarna är för stunden, vilket jag kan tycka är ganska skönt när man som spelledare planerar spelet. Att det inte finns en upphov av kungafamiljer och någon sån här Game of Thrones-aktigt nästan intrigsmakeri som pågår i bakgrunden och som inte har någonting egentligt än att göra med spelgruppen. Utan allt det där får lov att introduceras när spelgruppen rör sig i den miljön. Det enda som är lite nackdel med spelet är ju att ta slut till slut.
Nu finns det inte många färdigskrivna scenarier kvar i det hela. Vi spelat i 2,5 år, så det kanske är dags att börja spela något annat i och för sig.
Kanske det, kanske. Men det är ändå ett spel som har hållit i 2,5 år. Upplever du att det passar till någon speciell typ av spelare och att det är därför gruppen har hållit i gång så länge?
Ja, alltså, först och främst kan det ju vara bra att man har ett visst historiskt intresse. 1600-talet är ju ganska... Jag tror att alla egentligen har någon slags bild av vad det är för typ av spel man ska spela när man pratar om de tre musketörerna. Även om man inte har läst boken. Många har ofta sett en film eller så vidare. Men man vet att det är fäktning, det är kungar och onda personer med lapp för ögat som försöker göra livet surt för spelgruppen eller deras kungar. Men jag kan nog tycka att ett litet råd är väl egentligen att inte försöka vara för försiktig när man spelar spelet. Att inte vara för taktiskt, utan tänka mer vad skulle passa i en äventyrsroman. För spelet uppmuntrar det. Och som spelledare så ska man, tror jag också man ska med det, att man vill att spelgruppen ska nå omöjliga odds. Man vill att de ska behöva kämpa sig igenom horder utav kardinalsvakter. Kanske inte att de måste slåss och så vidare, för spelet är så otroligt ödet så det kommer man aldrig klara av.
Men att inte hålla tillbaka utan låta folk känna att man, ja, men gör de här, så här fantastiska, man hamnar i de här fantastiska situationerna och sedan kommer igenom det också. Men det är ju alltid en balans. Det ska inte vara för enkelt. Det ska finnas motstånd, det ska finnas hinder. Men att man som spelare uppmuntrar att spelarna genom rollspel, liksom genom att tänka till och komma på med planer, låta dem också gå fullfölja de planerna och inte låta allt hamna på ett tärningsslag.
Det låter som att spelet passar bättre för folk som gillar bra dramatik och mycket sväng i äventyret snarare än 100-procentigt korrekta värjor och att alla vet att grönt var inte på modet våren 1622.
Ja, precis. Men det håller jag med om. Och jag tycker återigen att det är väldigt så passande det som jag nämnde tidigare, att du spelar ju inte i ett historiskt skede utan du spelar i en roman. Och att det väl någonstans gillar den idén. Samtidigt så måste man ju säga att spelet är ganska gammalt också. Det skrevs 84. Jag måste väl göra någon slags liten hänvisning till författaren. Det skrevs 1984 utav en kille som heter Mark Pettigrew. Och han var bara 16 år när han skrev den. Och det här var ju 80-talet, så att det har ju en hel del gamla värderingar som inte håller idag. Och då får man ju som spelledare balansera det. Liksom. Man får väl någonstans filtrera bort det som inte passar än numera. Till exempel att det inte alltid måste vara en galant dam man räddar. Fienderna måste inte alltid ha en utländsk påbrå och så vidare. Men det är ju liksom en balans liksom man har i allt egentligen.
Ja, och Flashing Blades är ju verkligen inte ensamt om att dras med det bagaget om man tittar på spel som både är från 80-talet och äldre som är populära än idag.
Men vad det däremot har utav 80-talet som är ju fantastiskt, det är ju kära gamla T20 med all sin enkelhet som gör ju att man kan gå in i en situation, slå ett slag, lyckas eller misslyckas, det är över. Inga poäng man ska spendera för att få extra fördelar och ingenting alls, utan det går otroligt simpelt att spela.
Jag tänkte mest att vi kanske ska ta och glida in lite på systemet där. Man glider in, man rullar en T20, man lyckas eller misslyckas. Är det någon annan typ av systeminteraktion som är viktig? Det är ett ganska mer nyanserat duellsystem för fäktning än vad det är i många andra spel där man kan slå, på sin höjd kanske även sticka. Men här finns ju jättemånga manövrar att välja på när man väl
har... Ja, om man går in i stridssystemet så... Försök någonstans att skapa ett duellsystem som egentligen påminner lite om... Vad påminner det om? Det första, det som påverkar striden otroligt mycket, är vilket vapen du väljer. Och det är ju liksom... Vill du vara snabb och smidig, väljer du en florett. Vill du vara lite generalistisk, hugga och... sticka, så väljer du en rapir. Eller vill du vara mer slå för att döda, slå för så att du menar det, då väljer du ett långsvärd. Och i varje utav de här svärden så finns det också en duellstil som sedan bestämmer om du är bättre på, om du är mer skada eller om du är bättre på att parera eller snabbare i strid. Och varje runda får du välja två stycken manövrar, vilket oftast är ett anfall eller ett försvar. Men det är lite mer nyanserat än där. Du väljer, det spelar roll om du väljer att stöta eller om du väljer att hugga. Det spelar roll om du väljer att hoppa åt sidan eller om du väljer att ducka. Och därmed så finns det en viss dynamik i hur striderna går. Att regelsystemet uppmuntrar dig till att vara lite mer målande i hur du bestämmer dig för att slåss. Jag gör ett sidsteg och jag hugger, kanske låter lite mer finare än att jag slår. När det kommer till reglerna, vad jag tycker det är unikt, vad det har som en liten kuriosa i regelsystemet som jag gillar väldigt mycket, just för att det är kopplat till spelvärlden, är att det finns ett väldigt invecklat kampanjsystem om hur att skaffa sig social status i Frankrike på 1600-talet. Så varje spelare väljer en karriär som de vill klättra i. Och genom att uppnå vissa mål i den så kan man avancera i graderna. Så man kan till exempel klättra i den kungliga byråkratin eller präst. Eller man kan vara soldat, och då får man mellan spelmöten åka ut på kampanjer ute i Europa och slåss mot fiender. Man kan tjäna hedersutnämnelse från kungen själv och befordras. Spelet lever mellan äventyren också. På ett inte för invecklat sätt. Men den har en liten... Ja, karaktärerna utvecklas precis som man gör i verkliga livet mellan mötena.
Och det finns någonting att liksom sikta på som är lite mer kopplat till världen. Inte bara det att man vill samla en massa pengar på hög, utan att man faktiskt vill få den där, ja men, ordensmedaljen, eller kanske till och med lyckas bli adlad om man har lite...
Jo, men precis. För att det har ju framförallt att göra med det sociala spelet. För det finns en liten tabell i det hela som heter den sociala skalan. Ett steg där i toppen är kungen och i botten så är alla bönder och så vidare. Och beroende på var du är i den här sociala skalan så kommer du få en fördel i alla sociala sammanhang med någon som är under dig. Men du kommer också få en nackdel med alla som är över dig. Det blir då en spelmässig skillnad i... Det blir enklare att klara dig i spelvärlden om du är en biskop än om du är en låg sergeant.
Sånt där tycker jag ju är väldigt kul. Med spel som satsar på annat än bara regler för strid. Framförallt när det är spel som är så pass gamla. När det är från 1984, är det något annat av de här detaljerna i systemet du gillar lite
extra
mycket?
En sak som egentligen inte har så mycket med systemet att göra, utan nu går jag tillbaka mer i äventyren, för jag ska bara poängtera det att äventyren är så fantastiska, så det är det som gör spelet. Regelsystemet är enkelt och det är lätt att komma på. Och den sociala skalan och det här duellsystemet vi var inne på, det är ett litet plus i kanten. Men varje äventyr introducerar nya regler lite efter vilken situation du hamnar i. Vissa äventyr då, när du till exempel du ska jaga någon i en vagn, så introducerar de, ja nu ska ni jaga i vagn här. Här har ni reglerna. Så regelboken har inte så mycket av de här mer detaljerade reglerna man kan hitta i andra. Om vad man kan göra allt mellan himmel och jord. Utan de finns naturligt i de äventyren i situationer som spelarna hamnar i. Och de är ofta väldigt enkla. Att ja, om du är bra på den här färdigheten så har du lite plus och så vidare.
Väldigt smidigt att introducera regler när de behövs, istället för att man ska ha dem tillgängliga hela tiden. Så det känns som att man behöver ha koll på dem jämt. Även när de...
Nackdelen kan väl vara då ifall man är en spelledare som väldigt gärna vill skriva sina egna äventyr istället för de färdigskrivna. Man går ju miste om lite av de här reglerna då. Men jag tror, det finns faktiskt en intervju med han som har skapat det här, han Mark, som inte gjordes för så där jättelänge sedan. Jag gjorde lite research inför det här i alla fall. Och han nämner det att han är ju en sån här stor, han gillar ju mycket friformandet. Och att just reglerna ska finnas, det ska inte finnas så pass mycket information så att du känner att, ja men så att du måste doktorera i rollspelet innan du ens kan ha första spelmötet. Utan... Som spelare behöver bara göra en karaktär och det ska vara tillräckligt för dig att hoppa in i den här världen.
Det är en filosofi jag gillar mycket, personligen kan jag säga. Och jag gillar också det du nämnde väldigt tidigt i samtalet, att äventyren bara är 3-4 sidor långa. Tror du de skulle tjänat på att vara längre och mer detaljerade? Eller är det perfekt avvägt mellan lätt att hålla i huvudet som spelledare och... välfylld
alltså,
information.
De är 3-4 sidor långa, men det är otroligt mycket i de här 3-4 sidorna. Men de är alltid berättade väldigt kronologiskt. Genom att förklara en intrig eller ett händelsekedja. Och vad som kommer hända. Det finns en viss blandning mellan spelet. Vissa av dem är att lösa ett mysterium. Och då är det ju mer att presentera spelledare, personer och en plats. Och kanske lite ledtrådar man kan hitta på vägen. Medan andra är mer, ni ska resa från A till B. Och de här sakerna kommer hända på vägen. Men de är väldigt... Han sammanfattar det. Varför ägna liksom 2 sidor med kartor och elände för att skriva något som kan få plats på typ 2 meningar? Nu ska de bryta sig in här i en fängelse. Här finns det vakter. Kanske 4 stycken. De är så här bra. De är så här bra på att slåss. Om någon skulle vilja att slåss. För att ta sig till 3:e våningen kanske de vill gå förbi en dörr. Den nyckeln har den här sergeanten. Jag vet inte. Jag går in i liksom detaljer nu, men jag, för mig passar de väldigt bra. Att de är väldigt snabba och till punkten. För då, det ger någonstans mig att jag behöver inte gå tillbaka i äventyret och läsa in mig för att veta exakt hur det ser ut. Utan man kan någonstans låta berättelsen leva i de där raderna. Och en paragraf kan bli till ett helt spelmöte.
Det där är något som tilltalar mig, både som spelledare och spelare. Som spelledare för att jag har ganska dåligt minne själv och tycker det är jobbigt att ha för mycket i huvudet samtidigt. Men som spelare också för att jag tycker det funkar väldigt mycket finare att få till det där flödet i berättelsen. När man ser att spelledaren är med på noterna, kan hålla allt i huvudet samtidigt och inte måste korsreferera och vänta, var det det eller var det det, och så vidare och så vidare, utan att man kan ha det igång. Snarare att man måste tjuvkolla i facit.
Ja, men precis, jag håller med. Och jag tror nog att det är det som alltid jag har tilltalat mig i spel. Du vet, vi spelade ju väldigt mycket västern tillsammans tidigare. Nu pratar vi inte om det just där, men det är lite liknande på det sättet att det ofta är att äventyren är skrivna i ett händelseförlopp utan att någonstans dirigera spelgruppen. Det här är vad som händer nu. Det är en paragraf av vad som händer den här dagen. Och sedan vad spelarna väljer att göra under den dagen, under en situation som uppenbarar sig. Det får man ta under spelmötets gång.
Det där är någonting som är kul att det har funnits så länge ändå, med tanke på att prep situation, not plot, ofta lyfts som någonting nytt och nära på revolutionerande bland äventyrsskribenter. Sen det dök upp på, ja, vad kan det vara nu? Några år sedan i alla fall. Men det har ju bevisligen funnits sedan 80-talet som aldrig.
Ja, det måste det ju ha funnits i så fall. Men en liten varningens ord för alla spelare. För de här färdigskrivna äventyrerna, de är otroligt dödliga. Och det kan ofta vara så att det är fällor och förgiftade konjaksflaskor som står utplacerade runt omkring i äventyren. Och det finns ju en oerhört liten chans att man som spelare ska kunna... Ja, eller det finns ju en risk att man stryker med hela tiden. Så som spelare bör man vara lite lyhörd och lite försiktig.
Det är ju återigen någonting som inte heller är särskilt ovanligt från 80-talet. När man tittar på designen i många Dungeons & Dragons-äventyr från tidig tid, så är det gott om, ja, men direkt dödlighet utan chans att klara sig. Det kan ju vara ett arv därifrån, även om den är förklädd i någon sorts James Bond på 1600-talet.
Ja, men det kan det ju säkert vara. Jag tror det var några tillfällen. Vad var det? Jag tror förra gången vi spelade, och så spelet någonstans uppmuntrade dem till att jaga en bov över hustaken. Och så står det bara i en liten sån här bisats i den här paragrafen jag läser om den här jakten. Men för att hoppa mellan hustaken, då måste man alltid klara ett slag mot dexterity. Om man misslyckas så kommer man ramla ner, vilket leder till säker död. Det var ju tur att ingen misslyckades där, men ja, det är farligt. Men å andra sidan så var det ganska skönt när de kom levande ur det här. Så kunde jag nämna att ja, men det var det här ni hade mot er. Jag är ju orolig för spelarnas skull. De inte ska klara sina träningslag.
Det låter ändå som att det är något av ett barn av sin tid, men ändå mycket smidigare i vissa delar av systemet.
Ja, men precis. En detalj också är att marknaden skrev det här. Han skrev det som 16-åring och det publicerades när han var 18. Så han var otroligt ung. Men vilket är ju någonstans lite, det är ganska imponerande att man lyckas få någonting publiceras i så ung ålder. Men det är väldigt välskrivet, tycker jag.
Är det någonting av spelet som du känner är värt att lyfta med till andra projekt senare? Skriver du kortare äventyr nu till exempel, eller har du tagit med dig duellsystemet till andra spel och ympat in det i andra rollspelsvärldar? Är det någonting helt annat du känner
att du
har
tagit med dig? Jag återupprepar ju mig själv, men jag tycker ju att det är väldigt smidigt. Just för mig som inte har, jag har inte tid att skriva äventyr, men jag tycker det är kul att spelleda. Jag tycker om när de som skriver äventyren bjuder in spelgruppen i att få vara med och forma den. Och därmed tycker jag att det här systemet, eller det är ju inget system, utan det är bara så han har skrivit. Men jag tycker att det känns skönt när det står i äventyret: här kan en karaktär som spelarna har presenterats tidigare komma in och ge lite hjälpande ord. Eller de kan vara skurkarna. Och då blir det så smidigt att få det här, som vi pratade om tidigare, den här illusionen av att man spelar i en enda lång saga om de här människornas liv i Frankrike istället för isolerade händelser som egentligen vem som helst skulle kunna ha varit med. Och att spelet också inte har, det tycker jag också är bra, att det har aldrig spelade personer som har liksom lite för mycket att säga till om. Folk som har hemliga agender och så, det finns det ju, men det brukar också finnas lägen i spelet då man också får reda på de här agendorna. och de får aldrig sista ordet, utan det bygger alltid upp till en punkt där det är upp till spelarna hur det här tar slut. Det kommer inte vara någon spelade person som skrattar glatt i slutet och ni har bara varit brickor i spelet, utan det slutar med att ni som spelare eller ni som spelgrupp får lov att avsluta den här historien som ni känner.
Det är verkligen rollpersonerna som är huvudpersonerna, inte åskådare till någon annans historia som det lätt blir.
Ja, men precis. Och det tycker jag är, och det är bra. Och sen också en annan grej som man kan slänga in är att 1600-talet, det är ju nästan, alltså man behöver inte kunna så där otroligt mycket om vad som hände då rent historiskt. Det är ju så otroligt mycket i den här världen som finns nutid också. Man kan gå på pubbar, man kan gå på danser. Folk har mammor och pappor och de gifter sig och de vill klättra i karriären, de vill skaffa bostad. Trots att det utspelar sig för länge sedan så är det mycket i deras vardag som är lätt att känna igen idag med. Och därmed är det ganska enkelt att introducera folk som är ganska nya för rollspel i allmänhet. Men också som är nya i den här världen.
Du har ju sagt mycket vackra ord om äventyren nu. Men är det någonting annat du vill tipsa om också? Finns det något bra fan-community på nätet som spelar spelet regelbundet och man kan ställa regelfrågor till? Eller finns det någon specifik upplaga man ska satsa på? Eller någonting annat utöver själva grundspelet och äventyren?
Eftersom det var så länge sedan som det skrevs så finns det ju väldigt lite utav ett community just nu. Det kanske det finns i och för sig, men jag har inte märkt av det eller för den delen inte riktigt sökt upp det heller. Vad jag kan säga är att det som finns och det som har publicerats, Det är väldigt bra. Jag tror det finns en grundregelbok och så finns det 3-4 äventyrssupplement som kostar ingenting egentligen. Utan om du googlar Flashing Blade så kan du hitta det för en 50-lapp. För säkert de flesta utav spelen grejerna. Och jag tror också att man kan anpassa spelet efter modernare spel som utspelar sig i ett liknande universum. Egentligen allting som utspelar sig i den här tiden. Det här, vi kommer ihåg, det här är ju också tiden av pirater och så i den karibiska världen. Så jag tror lätt att man kan, om man har ett system man tycker om som utspelar sig där, så kan man ju lätt skaffa spelet bara för äventyren och sedan väva in dem i sin piratkampanj istället. Och jag tror ju inte att någon kommer publicera något nytt till det heller. Utan det som finns, det finns.
Du ser inte att det kommer att komma någon, ja, vad blir det? 40-årsjubileumsutgåva nästa år?
Nej, jag tror inte det. Jag tror att de flesta, jag kollade den här intervjun också, han som skrev det här, han skriver inte rollspel längre. Jag tror att han är lärare någonstans. Så att, och företaget som skrev det, jag tror inte de är aktiva heller. Inte vad jag har hittat i alla fall. Så det finns ingenting nytt material som publiceras. Utan det är väl upp till spelgruppen att komma på nya grejer.
Är det någonting du vill ha sagt om Flashing Blade som du inte fått med i samtalet?
Jo, men en litet guldkorn i det hela. Förutom att jag har en väldigt bra spelgrupp jag spelar med som gör ju, det är ju kanske 80% av spelupplevelsen. Spelet i sig är ju kanske 20%. De har en väldigt rolig kampanj som handlar om att man följer med en ambassadör på hans olika diplomatiska äventyr ute i Europa. Och jag tycker det är väldigt roligt. För att då kommer man ifrån Frankrike. Och man får åka till andra historiska platser. Österrike och karnevalen i Venedig. För att nämna några. Och då får jag en liten push i spelledandet också. För att då blir det liksom en ny setting varje äventyr. Så den tycker jag, den kan jag rekommendera. Som en separat, som en litet guldkorn.
Även om jag själv har varit ganska inaktiv i vår grupp så har jag haft ruskigt kul de gånger jag är med. Och jag kan bara instämma i att det är väldigt kul med den där lite globetrottande kampanjupplägget där man följer efter en huvudperson i kampanjen som inte nödvändigtvis är huvudperson för spelgruppen. Utan det är hans kölvatten, det riktiga dramat händer. Det är
ett väldigt bra upplägg. Jag tycker det är jätteroligt.
Men med det ställer vi tillbaka Flashing Blades på spelhyllan och innan jag släpper dig ska jag bara fråga dig om du har något helt annat du har lust att tipsa om. En Kickstarter man borde kasta sina pengar på eller kanske en tv-serie man ska se eller någonting helt annat du vill prata om innan.
När du nämner Kickstarter så kan jag säga att typ, jag kickstartade en grej nyligen som jag tyckte var väldigt bra. Kickstartade ett brädspel som heter Scarface 1920. Som är gjort av något spanskt företag som heter, nu ska jag bara snabbt kolla, Reds and Games heter de. Så det är ett spel man spelar gäng under 1920-talets Chicago-era. Man är väl olika gangsters. Du kan höra, det är en viss tematik att jag gillar de här historiska spelen. Kickstarter kan ju ofta vara som man vet inte, man köper grisen i säcken och det kan hända att man bara kastar bort sina pengar och så. Men jag spelade det nu för första gången de senaste veckorna och jag tycker det är otroligt roligt. Så där ser jag fram emot att spela mer.
Bra grejer. Jag har haft mycket kul med gangsterspel med dig också genom åren, så att det är kul att det finns fler. 20-talet Chicago är också en fantastisk tid. Väldigt färgstark på samma sätt som det tidiga 1600-talet och musketörerna kan vara.
Ja, precis. Lätt att sätta sig in i.
Och med det tipset så säger vi tack så mycket för att du kom till spelhyllan, Fredrik Gustafsson.
Ja, men tack själv.
Ha det så bra.
Du får det jättebra också. Ha det så bra, Pontus.
Hej, hej! Det här var Spelhyllan med Fredrik Gustafsson. Själv heter jag Pontus Kjellberg, musiken gjord av Hicham Chahidi och alltihop är klippt av Emily Drotz. Tack för att ni har lyssnat.